Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den första söndagen i advent. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 21 kapitlet och från den första versen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan brände ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi firar idag första advent. Jesu ankomst. Och egentligen att vi väntar på Jesu ankomst. Hans återkomst till oss. Men dagens text handlar om när Jesus och en skara lärjungar och många andra människor går iväg mot Jerusalem för att fira påsk, befrielsehögtiden. Och de närmar sig Jerusalem och innan de börjar komma in mot staden så sänder Jesus iväg två lärjungar. De ska hämta en åsna och hennes föl. Så får Jesus göra den entré i staden som passar honom, som en ödmjuk konung. Han kommer inte med härar, som vi sjunger i salmen. Han rider inte på en stridshäst med rustning och vapen. Han kommer helt fredligt och enkelt på en arbetsåsna och hennes föl. Det visar oss vilken kung han är. Vilken kung vi har. Hans enkelhet visar att Jesus är en annan typ av kung än världens härskare. Hans härlighet består inte i yttre skönhet eller synlig makt. Och samtidigt när han rider in utan vapen, utan armé, så är det som om han har segern i sin hand redan. Inte för att det kommer att bli enkelt för honom, men han vet att han behöver inte någons hjälp och inte heller några vapen för att vinna den seger han ska vinna. Allt som behövs är hans egen person som nu rider in på en åsna. Ja, påsken var ju befrielsehögtiden. Israels barn hade löst från slaveriet i Egypten. Och sen hade Gud slutit förbund med dem som sitt eget folk. Nu var de åter under främmande härskare. Även om de inte var slavar den här gången. Den romerska ockupationsmakten hade både landet och huvudstaden i sin makt. Även om folket hade begränsat självstyre så var det ytterst sett romarna som bestämde. Rent mänskligt sett. Ytterst, allra ytterst är det förstås Gud som bestämmer. Och nu hoppades många på Guds befrielse. Här kommer konungen som befriar. Inte från egyptierna utan från andra förtryckare. Ja, hur lätt är det inte att man ser först och främst de yttre omständigheterna som det som behöver förändras. Och vad under romers styre, det var naturligtvis förnedrande. Det var ju deras land. Och nu hade romarna hand om de högsta myndigheterna. De tog in skatt. Och de straffade hårt alla försök till uppror. Också vi kan ha lätt att peka på problem i vårt samhälle som behöver förändras. Politiker som lägger sig i för mycket. Eller för lite. hur saker sköts på olika nivåer, vem som styr och bestämmer och så vidare. Och det är ju inte oviktiga frågor. Men vi får minnas Jesu ord inför Pilatus. Guds rike, Kristi rike, är inte av den här världen. Därför lät Jesus inte lärjungarna försvara honom, utan han lät sig gripas och ställas inför rätta. Vi uppmanas att lyda vår överhet och be för dem, så länge de inte befaller oss att göra någonting som strider mot Guds ord. Och även då ska vi be för dem. Vi är medlemmar i två riken. När Guds rike kommer, så förändrar det inte samhällsformen och de yttre förhållandena. Istället förändrar det vår relation till Gud. Och även hur vi relaterar till varandra inom de yttre formerna. En romersk soldat som blev kristen, han skulle nöja sig med sin lön och inte pressa någon på pengar. Men han var fortfarande soldat. Det ser till det yttre ganska likt ut, även om hans yttre gärningar också påverkas av att han nu är del i Guds rike. Och därför kommer kungen på det sätt som han nu gör, på en åsna med ett åsneföl. Mantlar och kvistar strös på vägen. Han kommer för att segra utan yttre strid. Vad är det då för fiender han kommer för att besegra? Det var fiender som inte bara förtryckte folket, utan de förtryckte också deras överhet. De romerska soldaterna förtrycktes. Pontius Pilatus, ja, kejsaren själv. De var alla från födelsen under synden, döden och djävulen. Och de kunde inte befria sig själva. Det var ett så djupgående slaveri att de inte ens såg att de var slavar. Så självklart var det. Synden förblindar människans ögon. Så att vi tänker att det som vi vill och som är fel, det är egentligen inte så farligt. Det är snarare något naturligt. Något som vi mer eller mindre har rätt till. Vi inte bara sätter oss själva i första rummet, utan vi tycker att det är rätt och riktigt att göra så. Och så förblir människor slavar under synden i djävulens grepp. Man vandrar på den väg som slutar i döden. Ja, man är redan död när det gäller det verkliga livet. Det är plågsamt att se sitt slaveri. Och samtidigt är det en Guds gåva att man ser. Den som börjar se hur djupt synden går i honom, han är inte långt från Guds rike. Då förstår man att det enda som kan frälsa, det är hjälp utifrån. Då är man redo att ta emot konungen, som inte kommit för att befria från de yttre omständigheterna, utan från vår egen ondska som finns i oss och den skuld som den har lett till. Och när man längtar efter den befrielsen, då har man redan tron. Då är man medlem i Kristi rike. Och då vill man, som i dagens text, bre ut mantlar och strö kvistar på vägen och ta emot honom som frälser och befriar oss. Då kan man ropa: Hosianna, Herre fräls. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Ja, det var förstås förutsagt att han skulle komma. Herren hade talat genom profeterna för att förbereda folket på att frälsaren skulle komma och hur han skulle vara. När Jesus rider in mot Jerusalem, så kommenterar Matteus: detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. I enlighet med Guds löfte kom han nu, och han rider in för att befria oss från synden, döden och djävulen och ge oss evigt liv. Gud hade förutsagt det. Han hade bestämt det. Och nu genomförde han det. Det är inte vi som kommer till Gud, utan han sände vår kung till oss. Det kan ju annars vara vår naturliga tanke: jag har kommit långt bort från Gud, Nu måste jag ta mig tillbaka. Mina många synder skiljer mig från Gud. Nu måste jag betala för dem så att jag får vara hos Gud. Men Guds väg är en annan. Han sände Messias för oss som betalar vår skuld. Han sände Messias till oss. Det är inte vi som kommer till honom. Då, för 2000 år sedan, kom han på en åsna och red in som en enkel kung i staden. Nu kommer han till oss i sitt ord, i dopets vatten, i nattvardens bröd och vin och i avlösningens enkla ord. Dina synder är förlåtna. Det är lika anspråkslöst då som nu. Men vi känner igen var han är. För han kommer på det sätt som han har sagt i sitt ord. Åsnan kan ju tjäna som en bild för oss. Hur Kristus kommer med nådens medel. Under reformationstiden så var det några som sa. Och det är ju de som säger idag också. Att den helige ande behöver ingen farkost. Han kommer till oss direkt. Han behöver inga medel. Men vad säger Jesus om åsnan? Herren behöver den. Ja, naturligtvis hade Jesus kunnat gå hela vägen in i staden. Utan någon åsna. Det hade han ju gjort förut. Men han hade valt att komma ridande in. Och låtit förutsäga detta genom profeten. Och på samma sätt har han också valt att komma till oss genom nådens medel. Han hade kunnat komma genom åska, blixtar, jordbävning och basuner. Som när Gud gav lagen på Sinai. Men han kommer istället på ett sätt som inte behöver skrämma eller göra oss oroliga. Han kommer med evangeliets tröstande ord. Med vatten, med bröd och vin. Med syndernas förlåtelse. Se, din konung kommer till dig. Ja, vi kan låta åsnan tjäna som en bild också för när evangeliet förs ut i världen. Då får vi ta åsnans roll och bära Kristus till våra medmänniskor. Han har valt att använda enkla människor för att genom deras ord föras till andra människor. Även om åsnan är en vanlig enkel åsna, så är han som sitter på åsnan vår frälsare och kung. Därför finns det kraft i evangeliets ord. Även om det till det yttre kan verka oansenligt när vi delar det. När han nu rider in på åsnan så har folket förstått någonting av vem han är. De ropar och uppfyller med sitt handlande själva orden i saltaren. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre fräls. Eller hosianna står det på hebreiska. O Herre ge framgång. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets hål. Ja, nu hälsar de honom med lövrika kvistar, med mantlar, med rop om frälsning. Och de välsignar honom som kommer i Herrens namn. Nu uppfylls skrifterna. Johannes skriver om intåget. Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att det var skrivet så om honom. Och att man hade gjort så för honom. Ja, även om de hade förstått någonting om vem Jesus var, så hade de inte förstått allt som var sagt och skrivet om honom. Men Jesus själv visste vad han skulle uppfylla. Han uppfyllde skrifterna inför deras ögon. Och de deltog själva genom att följa hans ord och hämta åsnan. Genom hyllningsropen. Genom kvistarna och glädjen. Utan att fullt ut förstå vad som hände. Och även sedan. När de hade förstått vad Kristus kommit för att göra. När de hade besökt den tomma graven. När de hade stuckit fingrarna i hålen i hans händer och fötter. När han ätit med dem och öppnat skrifterna för dem, så var kunskapen fortfarande inte fullkomlig. Det var en verklig kunskap, en sann kunskap. Men det var ändå som en vag bild i en antik bronsspegel i jämförelse med vad som ska komma. en dag när Kristus kommer tillbaka, då ska vi se honom sådan han är. Då kommer han inte på en åsna, inte för att sona synd. Då kommer han i härlighet och ska förändra inte bara det inre utan också det yttre. Allt kommer att förändras. Så lever också vi, nu när vi är kända av Gud och har tron på Kristus, i väntan på Kristi ankomst. Advent handlar om att vi väntar på att Kristus ska komma. Inte som den första gången, utan på den ankomst som ligger i framtiden. Vi påminner oss om vem det är vi väntar på och vad han gjorde för oss första gången han kom. Vi kan påminna oss med katekesens ord. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, det är rätt och riktigt att vi tackar dig i evighet för att du har gett oss arma människor som var under syndens och dödens tyranni din son till konung. En rättfärdig konung som med sin död gör oss fria från våra synder och frälser oss från döden. Vi ber dig, upplys, regera och led oss genom din heliga ande, så att vi håller oss enbart till denne vår konung och frälsare, och inte som världen tar anstöt av hans utvärtes ringhet, utan förtröstar på honom och får en evig salighet. Amen.